Jag heter Wilhelm och det här är det 57:e avsnittet av Nordnordosts podcast. Och med mig i studion har jag Anders.
Jubel. Kläng champagne.
Det är som ganska länge sedan sist.
Ja, är det en månad nu eller?
Ja, mer än så. Vi var ju som, ja, förra avsnittet var ju april, men det var ju precis i början på april där. Så jag undrar om det inte har gått 6 veckor sedan sist.
6 ganska händelserika veckor på sina sätt.
Jo, för att få plats med allt innehåll har vi kastat ut en av våra värdar.
Ja, det är så det funkar, va?
Ja. Nej, Mattias kunde inte. Och det är som hyfsat överlapp mellan saker som han har gjort och som jag har gjort. Så att jag tror att det löser sig ändå.
Ja, men bra.
Nyheter kanske? Jag blev jätteglad. Speltidningen Phoenix har sån där omröstning varje år om vad som är bäst av nästan precis allt. Och Cyber M77 är nominerat till bästa rollspel.
Jo, men just. Det här är inte så att det är precis nu typ när vi spelar in som är sista dagen rösten eller någonting också, va?
Igår till och med. Så att det är inte något sånt här röstfiske som jag ägnar mig åt här, utan det är bara en glädjande observation. Ja, en glad observation. Röstfiskandet gjorde jag på Facebook tidigare i veckan.
Ja, men just.
Jo, jag har ju den här inte sidan utan gruppen för Wilhelms Games. Och när jag såg det där så postade jag och gav då bort spelet till alla som var där ifall de skulle vilja titta i det för att avgöra ifall det var världens bästa spel då.
Det behöver inte vara världens bästa spel, det räcker med att det är Sveriges bästa 2018.
Ja, men jag tycker om man inte klarar världens bästa så är det väl lite tveksamt om man ska vara med i allt. Och tydligen, säger de som insatta, så ska resultatet av denna omröstning vara med i majnumret redan av Phoenix. Och maj är ju halvvägs.
Ja, precis.
Klart redan. Så att det måste gå undan och väldigt här.
Det är ju möjligt.
De har säkert förberett sig lite grann. Och så stängde de omröstningen vid 10 eller vid midnatt igår kväll.
Kanske inlagd i tryckfilen redan. Resultatet.
Ja, kanske hade lite mallar förberett och sådär. Så men i alla fall. Så det blir spännande med majnumret att då få veta vad det var som var bäst av allt. För det är ju många kategorier i denna prisutdelning, omröstning. Det är som podcastar. Och i år så har man dessutom delat upp podcastarna mellan pratpoddar och AP-poddar. Och det var ju roligt för då slipper ju pratpoddarna tävla med, vad heter de, Red Moon Roleplaying.
Ja, men precis. Jag tror att det är till vår gang.
Jag får säga. Ja. Inte specifikt till oss då, eftersom vi inte nominerade.
Nej, absolut inte. Men till exempel kamraterna Fummelpodden.
Ja, Fummelpodden är nominerade. Jag håller i alla fall tummarna att det går bra för dem. Det är de värda. Men innan vi så, på tal om Phoenix Awards då, så kan man ju prata om Gothcon.
Ja, det är väl lämpligt att göra det. Vi sa ju förra gången att antingen hinner vi till avsnitt innan eller så är det efter. Och då måste vi kanske rapportera lite.
Ja, lite grann måste vi rapportera. Anders, när började ditt Gothcon?
Oj, på onsdagen om vi tänker på det så sätt. Jag har ju senaste åren haft tur att jag kunnat åka ner i princip en vecka. Och hänga lite grann före och kanske en skvätt efter. Och köra sådär. Så att det brukar vara gött. Fara ner lite extra sådär. Jag, mina gamla rutiner med vad som skulle göras har fallit ihop lite grann. I och med att jag åkt ner på egen hand lite mer sådär. Men då brukar jag passa på att träffa lite folk före och sådär. Inte nödvändigtvis folk som är på konventet sen då.
Jag och Mattias tog flyget ner på torsdagen. Och vi landade som vid 2 eller 3 eller något sånt på eftermiddagen. Så det var liksom ganska lagom för mig att checka in på hotellet och att käka lite grann. Och sen så gå på pub. Pubben som tidigare har fått bannor från Gothcon för att de kallar sig Gothcon-pubben och därför kallade sig Chagolit-pub eller något sånt där. Men i år så kallade de sig Gothcon-pub hela tiden.
Jaha, ja. Ja, det hör inte ihop med Gothcon i alla fall.
Inte ett dugg efter vad jag förstår det. Utan det är spelföreningen Chagoliterna som fixar. Mm. Håller till på Chalmers campuset.
Ja, precis.
Och de gånger jag har varit med har det varit en ganska ordnad tillställning. Men det är ju alkohol med i bilden där. Så att jag antar att det är därför Gothcon ser till att hålla sig borta från det där. För att de försöker väl vara en sån här absolut förbud mot droger och alkohol. Och då rimmar det kanske lite illa med att ha en pub.
Ja, men visst. Det har inte med föreningen eller arrangemanget att göra. Det finns ju lite bestämmelser för sånt där ifall man gör arrangemang och får sponsring eller medel från Sverok.
Mm.
Vill jag minnas. Det är klart de vill vara tydliga med hur det hänger ihop. Ja.
Men det var trevligt. Jag hamnade vid ett bord tillsammans med Lukas från Pummelpodden naturligtvis då. Och gänget kring det här Bläckfiskförlag som ska börja ge sig in i branschen att ge ut små i småskalig rollspelsutgivning.
Mm.
Och de har ju börjat med det här Gudasaga.
Precis, först ut och sen det här Skrömt eller vad det heter som är i pipelinen också och sen vidare vad det nu blir för någonting. Mm.
Ja, så jag satt typ hela min pubvistelse med dem och pratade verkstad.
Ja, jag pratade strunt hela pubben, ja. Det var jättetrevligt. Och så en trevlig promenad tillbaka för nattregistrering på konventet och sen hem.
Jag gjorde samma sak faktiskt. Och det var som ingen kö alls. De hade en fruktansvärd rullians på att få igenom folk. När jag var där. Det bara svishade till så var man igenom. Ja, det var fantastiskt smidigt i år.
Oh.
Vad gjorde du då på Gothcon? Sen när själva Gothconet kunde börja?
När själva Gothconet kunde börja? Ja, inför så hade jag inte varit så här jättetaggad. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade ingen riktig plan och jag visste inte riktigt om jag skulle orka hinna spela så mycket. Eller hinna men orka spela så mycket. Och så visade det sig att jag brände av 8 spel på 2 dagar. Och då är ju inrummet det mesta alltihopa i princip. Så att det är ju inte mastodontpass vi pratar om. Men han spelar Our Ship med Mattias och lite folk. Zombie Cinema med ett gäng. Hejdlöst, hysteriskt. När det blev Zombies vs. Glee-klubben liksom. Så Verona spelade vi ihop på kvällen där.
Mm.
Så spelade jag Bläck efter det.
Efter det?
Efter det.
Jävlar.
Ja, det skulle vara en grej till. Vet du. Så det blev ganska sen.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag tyckte att det var för sent när vi började med Daughters. Men...
Då klockan var typ 9 eller 8.
Ja, farbror går och lägga sig då ungefär.
Ja. Anyways. På förmiddagen lördag kom jag dit lagom till att det var folk som ville spela. Och fick spela mitt Pusseldrakarnas stad tillsammans med 2 stycken 13-åriga tjejer typ. Det var skitkul. Så jävla roligt. Typ min ideal situation med att få spela med nybörjare.
Ja, det är väl som typ custom gjort för denna situation på något vis.
Det är det ju dessutom. Jag har ju petade ihop det för att spela med typ den här målgruppen på jobbet liksom, på bibblan. Och här var det skojigt för de var ganska peppade på att spela. Och åtminstone den ena hade inte provat förut. Så att i princip var det så att när de kom in på den här krogen och började titta runt lite grann så bara, och nu kan vi spela teater om ni vill. Du kan säga vad du säger. You can talk to each other now.
Mm.
Det var jätteskojigt. Efter det så blev det Gudasaga. Direkt därifrån till att äta för mig kanske. Och sen spelade jag kuf med dig.
Mm.
Och avrundade med häftigaste spelomgången var det väl. Vi spelade Acceptable Losses, ett scenario från en scenariosamling eller spelsamling, vad ska jag säga, antologi. Som heter Seven Wonders. Just Acceptable Losses skrivet av Tove Näslund från Luleå. Som jag träffat och spelat med någon gång. Jätteroligt, ett arkipelag och liksom scenario typ. 4 syskon som måste bestämma sig ifall de ska flytta ner tillsammans till nästa våning i den här stora arkologin som de bor i. Det är så här lite dystopisk framtid, eller ganska mycket dystopisk framtid faktiskt. Alla på våningen i princip är underhållsarbetare som jobbar med att byta plåtar ute på väggen, och det är deras arbete liksom. De kommer rosta, det är havsvindarna och bla bla bla. Det var jätteschysst. Då kändes liksom lite old school. Fick spela med våran Joel Gnom med lite allt möjligt folk sedan. Det var jätteschysst. Och trots att det var riktigt bra så var inte det liksom, det var inte kommentets höjdpunkt i sig, utan i efterspelet av allt det här, alltså, har visat att det häftigaste med Gothcon det var att spela med Ronja Melin. Som ju känner som illustratör från Järn och hjältarnas tid. Och nu är aktuell med illustrationerna i Ödesväktarna. Krank eller Mikael Bergströms nya spel tillsammans med Mats Andersson och Niklas Berg. Det som var så himla coolt det var för att det var som någon sorts rollspelsåterkomst. Eller någon sorts rollspelsuppenbarelse som hände där. Lite grann som när vi började spela indiespel 2007 liksom.
Mm.
Vårat, mitt i alla fall, Snökon och sen Gothcon det året. Att det bara hände någonting, det var någonting helt annat och rollspel var aldrig likt igen på något vis. Det kändes lite grann som att det var en sån grej som hände som jag fick liksom vara med på lite grann för vi spelade på grejer ihop. Hon har spelat mycket online och spelade för länge sedan, eller ganska länge sedan liksom, mer traditionell rollspelsgrupp. Med allt vad det innebär av en sån här grupp som man spelar ihop, man är typ kompisar och så gillar man egentligen helt olika saker.
Mm.
Och man har inte börjat snacka om vad som är vad och vad man gillar och stämma av liksom. Och komma på Gothcon och spela andra typer av spel med spelare som är engagerade och öppna för att ändra och anpassa sig lite grann och sådär. Så att det var som en nytändning. Det var väldigt intressant att se och liksom vara med i vilken pepp det blev liksom. Det var riktigt, riktigt häftigt. Och det kändes liksom som att jag vet vad som händer här. Jag har varit här. Jag har haft den här upplevelsen.
Ja, det coola var att du fick se henne ha den upplevelsen.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, precis. Ja, jag är med. Jag är med.
Ja, precis. Det jag pratade om vårat 2007. Liksom, det var som att jag fick se hennes transformativa rollspelshändelse. Det var nu, 2019 istället. På Gothcon, på något vis. Så att, jag tror vi kommer få spela mer med Ronja på Gothcon.
Mm. Mitt Gothcon började med krass kommersialism. Jag delade som vanligt bord med Claes och Mikael, Megaton Games och anrika Titan Games. Så jag humpade mina tunga boktravar till deras bord och började sälja spel där första passet. Och det var nog fler som var förbi och pratade som hade hört talas om podcasten än mina spel. Och det tycker jag är som asmysko, för jag tycker att det enda vi pratar om på podden är mina spel. Men man kan alltså tillgodogöra sig podden utan att greppa ett dugft om dessa spel.
Ja, det hoppas jag väl.
Ja.
Jag tänker att när vi tar upp dem så försöker vi förklara lite grann vad vi håller på att prata om. Men jag vet inte.
Ja. Men i alla fall, så jag sålde spel.
Jag vill minnas att jag anser dig sålde slut på någonting i princip innan det var upppackat.
Ja, jag hade med mig Daughters of Verona, ett exemplar.
Ja, precis.
Jag tänkte att det här vill ju ingen köpa, så jag tar bara med mig ett. Men det sålde alltså innan jag hade hunnit packa upp.
Mm.
Så det var ju skoj. Det var skoj. Det är väl fortfarande det spelet som jag är stoltast över på något vis, även om det är lite svårsålt. Vår vän Lloyd dök på mig igår eller förrgår och tyckte att jag skulle trolla fram så han kunde få köpa det. Och
med fina kort, va?
Med fina, alltså precis. Inte köpa byggsatsversionen som jag nu säljer nu för tiden, utan deluxe-versionen då.
Mm-hmm.
Med färdigklippta kort.
Det kanske är så att det är dags att knyta kontakter med någon som har kontakter som kan få någonting att hända.
Ja, jo, jag tänkte det. Eftersom vi nu har en lyssnarskara på 38 personer.
Ja, precis. Det är ju inte 15.
Nej, det är 38. Jag kollade i min app.
Jag vet
luspudlarna på Fummelpodden har 140-någonting. Så att ration oss emellan har inte förändrats. Däremot så har du absoluta tal. Det gått bättre för dem. Jo, jag ropar ut ifall det är något förlag som vill ge ut världens bästa rollspel om komedier i Shakespeares anda, som till och med har använts som pedagogiskt hjälpmedel i skolan och så vidare. Fantastiskt bra spel. Så kan ni ju kontakta mig, så kan ni få ta hand om det där liksom jobbiga, så kan jag bara liksom bara sitta och se glad ut på pressfoton och casha in pengar.
Det låter fantastiskt.
Ja, visst, det låter jävligt sweet. För det finns kanske en marknad där ute. Och
jag skulle vilja ha en sån deal med de här spelen som jag har i huvudet och inte har skrivit ens. Eller så där också. Mm. Om vi kan fixa någonting sånt. Jag kan tänka mig att du är någon sorts koncept, inte artist, concept thinker, art director, någonting sånt där.
Ja.
Lead designer kan jag väl kalla mig, och sen får någon annan göra jobbet.
Ja. Fördelen med Daughters är ju att det då är färdigskrivet och klart. Det man möjligen skulle vilja göra skulle vara att producera ny konst till korten om man inte vill återanvända den gamla. Men annars är ju allting förberett.
Mm.
Jo, men det sålde i alla fall slut. Och, men det var inte bara det som sålde slut. Jag sålde slut på Dödsmatch 2000 också.
Alltså det hörs på namnet att man måste ha det.
Ja, jo. Folk var sugna på det. Det var ju roligt. Jag sålde slut på While the World Ends. Jag hade med mig några stycken av den här fantastiskt fina färgutgåvan med bilder av Claudia Cangini från, som gjorde för några år sedan. Så det sålde slut också. Och Hydra sålde sig inte själv överhuvudtaget. Jag förstår inte hur man kan digga podden utan att också digga Hydra. Men när folk köpte till exempel Cyber M77 som jag hade med mig, så kunde jag säga att det finns ett äventyr till det där spelet i den här tidningen. Och då var det en del som nappade och köpte tidningen också.
Ja, just.
Så vi kanske ska återgå till det där som det var på de första numren, att det står på framsidan av tidningen vad som finns i den.
Jag tycker att det är en ganska bra grej. Ja. Jag tycker att det är mysigt på något vis också.
Praktiskt.
Praktiskt också.
För det var ju något tillfälle någon bara, ja, har du något sånt här? Jag bara, ja, men det har vi skrivit om. Och sen fick jag då gå igenom tidning för tidning och leta. Och de första numren har ju inte ens ett register.
Nej.
Och nu är det ju så att jag har ju velat rädda de här fantastiskt fina framsidesbilderna så det inte ska vara så plottrigt. Men man skulle ju kunna ha den oförvanskade bilden på baksidan och den liksom mer överskrivna med textbilden på framsidan. Eller göra en custom-utgåva för konvent som har det skrivet på vad de heter, vad som finns i dem.
Mm. Två som funderas på.
Pass två. Och det var vi fyra till. Nu har vi ju gått ut och sagt att vi ville köra, inte speltest, men demospel av KUF. Så vi gick in i rummet och lyckades trumma ihop två spelgrupper. Och spelade sedan KUF, jag och Mattias. Och du var ju med på den första omgången där på lördagen, va? Fel, fredagen.
Nej, jag spelade väl på lördagen.
Var du med den andra? Var du med på söndagen? Med Lukas. Nej, på lördagen med Lukas.
Lördagen med Lukas var jag med.
Precis, ja, då var du inte med på fredagen då.
Nix.
Det bara flyter ihop i en enda gröt. Det var ju samma äventyr två gånger där.
Ja, men precis.
Och det var ju en sån där ovan upplevelse igen då. Att spelleda någon annans grejer. För det är ju Mattias äventyr. Men det gick bra. Folk hade roligt. Och jag har sedan i efterhand hört om en del som faktiskt har köpt spelet efter att ha spelat det.
Det är gött.
Och det är coolt. Då har man väl lyckats på något vis. Sen tänkte jag gå hem. För att då var ju klockan, som du så fint sa där, 9 snåret någonting. Så jag bara drog förbi rummet och så satte jag mig ner med dig och Ronja och Lloyd och några till. Och så pratade vi spel i allmänhet. Bara någon pratade, liksom, vi ska spela Daughters. Du kan väl förklara reglerna? Ja, jag förklarar reglerna. Men sen ska jag gå och så förklara reglerna. Sen så bara, ja, men jag är med och sätter första scenen så att ni liksom ser hur man kommer igång. Och så där. Så, ja, och så, ja, men första akten. Och sen så satt jag då och spelade hela omgången. Och det var fantastiskt roligt. En av de bättre Daughters-omgångarna jag har haft. Det var hejdlöst roligt. Och så slutade det lyckligt med bröllop och kalas för de älskande.
Ja, men tänk sig. Mm. Så fantastiskt.
Ja. På lördagen så blev det ytterligare en omgång av KUF och massa spelsäljande. Och på söndagen så var det väl typ hoppackande egentligen. Jag sålde spel.
Mm,
det... Jag spelade inte så himla mycket. Jag spelade 3 pass på konventet. 2 KUF och 1 Daughters. Och det kändes som rätt okej.
Okay. Mm. Jag tänkt på det här ibland, hur det känns att åka på Gothcon nu jämfört med förr. Ja, det är ju över 10 år sedan liksom. 2007 första året jag får. Och då var det bara spela hjärnet. Åh, spela spel, så jävla mycket spel ska jag spela. Och sen så har jag blivit lite äldre, lite tröttare. Och det är lite mer människor man måste hänga med. För att man träffar de andra annars. Och det är trevligt att gå och äta i lugn och ro och såna här saker.
Mm.
Istället för att ta en korv på springande fot liksom.
Tintin hette stället. Det var första gången jag var där i år.
Mm, jag var dit åt en gång i fjol. Trevligt. Och tänkte att ja, men det var som schysst på något vis. Mm. Ett bra hak.
Ja, och det var okej prisnivå också. Kan rekommenderas.
Mm. Särskilt om man vill äta efterrätt.
Ja, ni gick lös ordentligt där. Ja, jag gjorde er egen efterrättsbuffé.
Ja, jag och Joel tog ju inte riktigt en av varje, men lite av varje sådär. Tanken var ju att alla får ju smaka, men det var ingen som gjorde det riktigt. Så det blev mycket efterrätt. Med, alltså, bizarro, stor och god kärleksmums till exempel.
Mm.
Och för er som inte vet det så är ju kärleksmums alltså det felaktiga namnet på kramforskaka. Så ni kanske känner under andra namn också. Men
nu när vi har förankrat det som kramforskaka så vet ju alla vad vi pratar om.
Då vet ju alla vad jag pratar om.
Mm. Och jag tittade på mitt loot från konventet.
Mm.
För det är ju sånt man ska göra så här i kommersialismens tidevarv. Och det blev en Gothcon-mugg och en Gothcon-t-shirt.
Mm. Mm. Jag kom hem med lite mer än så. För jag kom hem...
Jo, en sak till. Jag har med mig en så här utskriven pappersbibba om hur man skriver ett skräckäventyr.
Ah.
Jag var och såg Gunilla Jonsson, Mika Petersen och Gabriel de Boer prata om hur man skriver skräckspel.
Ja, men just.
De hade ju en sån här workshop där man kunde först få en föreläsning om hur man skriver skräckäventyr och sen skriva ett och hålla på och bolla med dem och sådär. Och det orkade jag inte med. Men jag gick och såg själva föreläsningen, sen så smet jag. Och sen så gick jag tillbaka efteråt och lyckades sälja kuf till Mikael Petersen och det var ju helt löst roligt.
Sälja? Oj.
Han insisterade.
Oj.
Ja. Jag gav ju dem cyber i fjol.
Ja, just. Det är stort.
Det var stort. Men så dessa tre enheter loot kom jag då hem med.
Jag kom hem med ett ensamma vargen äventyr som någon annan skulle ha. Ett ödesväktarna som någon annan skulle ha. Och fyra gratis affischer. Och mugg förstås, men den är ju för beställt. Så. Och en av dessa affischer sitter nu uppsatt på biblioteket. För jag har ju köpt in lite rollspel dit. Så.
Mm.
Och det är en hjältarnas tid-affisch som sitter och pryder väggen i liksom, ungdomshörnan.
Mysigt.
Ja, ja. Ska ha haft en till lämplig affisch att hänga där.
Mm.
Men det mesta som fanns var typ kult och ja. Sådär. Jag tänker inte hänga kultaffischer på min bibla än så länge.
Nej.
Och de var väldigt stora de flesta. Så.
Jo, jag märkte ju att spelledandet, det var på... Tre spelpass så fick man tillbaka sitt inträde.
Ja.
Något tidigare år har det varit fyra pass och då var jag ju sådär, inte upprörd men förvånad.
Ja, men i år, det har varit var det tre. Några enstaka år eller sådär. Eller så har jag bara inte spelat på väldigt länge tydligen.
Mm. Nej, men i år var det tre i alla fall.
Mm. Ja, men det är ju som the old days, vad jag vill säga, för min del.
Ja, har vi något mer att säga om Gothcon?
Jag vet inte om jag har någonting att tillägga riktigt. Ja, alltså jag kan väl beklaga mig. Det var sorgligt att årets försök till Sushi Live havererade fullkomligt.
Ja, fullständigt.
Vi kom i olika tider och det tog lång tid att få mat tyvärr just den gången. Ja. Och sådär.
Det tog 40 minuter att få en sushi-tallrik.
Det är förvånande.
Jag är förvånad.
Det har inte hänt förut, så det måste väl ha varit mycket helt enkelt. Mm. Men annars så. Kan jag tänka mig att hoppa vidare till att säga att jag har hunnit vara uppe på Grottröj i Umeå. Grottröj nummer 26 har varit. Och där sålde Hydra klart bättre i så fall. För de flesta Hydra som var med plockade dit. Och det var snarare nästan tomt på Hydra istället.
Ja. Men Björn har väl någon sorts nästan så här abonnemangssystem på något vis. Att man säger till honom och så tar han hem åt den.
Lite så, ja. Men jag tror ändå att det var ett par stycken som tog, för att det fanns ju typ av alla nummer ungefär.
Mm.
Så det var nog ett par stycken som tog hela uppsättningen. Liksom. Det var som skojigt.
Jag ska skynda mig och göra klart nummer 8 så att de inte har kompletta uppsättningar längre.
Ja, nej men det är så kan man inte ha det helt enkelt.
För de som väntar på Hydra. Hydra är inte nedlagd. Det blir mer Hydra. Vi har nummer 8 på gång. Det finns ett omslag. Det finns 70% av de artiklar vi behöver. Så det är inte bara redaktörsarbetet.
Så finns det väl ett par artiklar som helt enkelt inte riktigt får vara med. För att de skjuts till nyare nummer för att balansera ut lite grann.
Ja, precis. Alltså, vi har ju då den groteskt produktive Sebastian med oss.
Mm-hmm.
Och jag tror att han håller på att skriva till nummer 10 redan. Och vi andra håller på att försöka knoppa ihop nummer 8.
Ja, ungefär så.
För att jag instiftade en gång en regel om att man får inte ha mer än två saker i varje nummer för att det inte ska bli liksom för tungt åt någon person. Och så där. Jag tyckte det skulle vara ett spritt och spretigt fanzin.
Mm.
Sebastian är då på nummer 10 och skriver. Håller på att förbereda sin väg framåt.
Det är fantastiskt. Innan jag lämnar Grottröj vill jag bara säga att jag spelade Drakarnas stad igen. Där med ett nytt äventyr som jag skrev typ samma natt. Äventyr, jag gjorde en dungeon med en sån här random dungeon generator ungefär. Och så började jag hitta på, det här kan man sån grej och det här kan man sån grej. Ja, det kanske är en arena. Mm. Och sen var det jättekul roligt att spela med det här med spelarna sen då. För att Det var som att se min egen tankeprocess lite grann när de gick in och petade i rummen. Ja, ah, det kanske är det här det är. Och så var de ju i princip right on the money hela tiden. Så var ganska skojigt. Rätt snällt äventyr, för jag kunde inte komma på för det skulle finnas massa monster som fortfarande levde i en jämntäppt dungeon som ligger typ 2 stadslager ner från där det faktiskt bor folk.
Är det okej att spoila saker som äventyrspel gav ut?
Jag tycker det, om inte annars. Känner jag förvarnande, nu ska vi spoila ett äventyrspel.
Nu ska jag då spoila en äventyrsspelprodukt. Och ni kan hoppa 5 minuter tillbaka in i framtiden så slipper ni det. I Sagan om ringen rollspelet så följde det med ett exempel äventyr. Eller följde med 2 exempel äventyr egentligen. Lommarna vid Långklippan och Herebar Gular. Och Herebar Gular lider av detta. Eller är helt fantastiskt för detta. Därför att det är ett trollkarstorn som man ska utforska. Och i källaren på detta torn så lever fortfarande magikens experiment instängda i burar. Och magiken har ju liksom varit död i 100-tals år, whatever.
Mm.
Och det reflekteras aldrig vad dessa monster äter eller lever av. Och det är ju liksom lite sådär traditionsenligt korrekt. Men någonting som stör mig fruktansvärt nu. Det var som någon så här såg genom illusionen. Jag såg sanningen och sen dess så är jag förstörd. Jag kan inte se en sån här dungeon utan att liksom tänka, ja men hur fungerar ekosystemet här? Vad i hela friden livnär de sig på?
Mm.
Jag håller inte liksom på att räkna på liksom energikonsumtion och in och ut och sådär. Liksom. Men i alla fall, det ska finnas en matkälla. Och det ska finnas ett monster. Liksom. Men det ska finnas liksom någon sorts... vad heter det? Plausible deniability. Ja, att man kan i alla fall låtsas att det hänger ihop.
Ja, jag fixar det här. Så jag kan ju spoila mitt eget icke-namngivna äventyr. Det enda monster som är riktigt så där nere sitter i en cell med magiska runor. Så där finns det finns ingen mat och det finns ingen avföring.
Nej.
Så, klart.
Ja. Men det fanns magiska runor?
Det finns magiska runor. Mm.
Ja. Och det köper jag.
Och rummet bredvid så finns det en stor spricka i väggen genom vilken jättespindlar har klättrat in. Liksom.
Mm.
Och sådär. Mm. Så att det var typ 4 levande encounters och alla har kommit dit på något vis. Det hänger ihop. Men vilket gör ju också att det är inget stor dungeon, men den är ganska tom. Liksom. Det är mer bara gå och titta på stället. Vilket framstår som ganska snällt och på ett grått röj där. Någon annan kanske så här stämplar typ princip hela gruppen en och en halv gång med avliden stämpeln. Men så kan det vara.
Mm.
Jag fick också spela okultvästern typ. Andreas i utanför Skellefteå. Som är Ludvig på Rosberg nu håller på med ett spel som heter Blod och Bly. Vid sen tillfället. Som känns rätt gött. Jag tänker först ibland så här. Bara, ja men västern är ju det är väl tillräckligt gött som det är. Måste det vara liksom övernaturligt också. Men det kändes så här liksom. Ja men det var på en bra nivå för mig faktiskt. Mm. Det var som så här lite så här småläskigt. Faktiskt så här spökigt. Istället för att det bara. Nu skjuter vi zombies. Jaha. Eller något sånt där. Så här, jag gillar det.
Mm.
Det var gött.
Det låter coolt. Vi har pratat i 3/4.
Oj, oj, oj.
Mm. Ja, inte riktigt, men där är kråkarna. Ska vi ge oss på ett litet ämne också? Så att de som tycker att det är bäst när vi har ett ämne får någonting också.
Ja, jag tycker ju det.
Och blir en ämnespodcast.
Ja.
Alltså, vi är ju en banterpodd.
En banterpodd. Alltså, jag är inte insatt. Ja. Det är en grej alltså.
Ja, nu är det.
Nu är det grejen. Nu är det... Ni hörde det här först. Nej,
men alltså, vill man nu ha ett sånt där ämne som stöts och blöts så kan man ju lyssna på Fummelpodden, för det är det de gör.
Ja, men absolut.
De tar ett ämne.
Och de gör det mycket bra, absolut.
Ja. Och vill man ha nyheter och recensioner så kan man lyssna på Spelsnackarna.
Mm-hmm.
För de börjar med att sammanfatta allt som har hänt i Rollspel Sverige de senaste veckorna och sen så pratar de om nya spel och så recenserar de någonting och så... Lite personligt sådär, men det är som sekundärt. Det är liksom bara en sak kvar att göra och det är själva bantret. Så vi får hugga vår nisch här.
Okej, okay. Vi kanske ska till och med utvecklas till en låt mig berätta om min rollperson-podd.
Ja, jag tänkte att jag skulle gå dit faktiskt.
Alltså.
Nu när vi rullar in i vårt ämne här. Du spelade Grottröj. Jag har spelat Kuf. Detta anknyter till ett ämne som har blivit önskat av oss.
Mm-hmm.
Jag tror att det var Ludvig som önskade sig att vi skulle prata mer om mötet mellan indie och annat. OSR kanske, för att det var det. Någon stackars lyssnare sitter ute och gråter nu för att jag har glömt vad han heter. Och det är precis detta som jag har i huvudet just nu. Mm. Alltså mötet mellan OSRs spelstil och hippiespel.
Mm-hmm.
Därför att det är det jag upplever i detta nu. Eller inte, ja, inte nu, men nu, det vi spelar nu. Därför att Mattias blev ju då eld och lågor över OSR-spelstilen.
Mm.
När han då läste KUF och tyckte att det var ascoolt. Han har inte spelat så tidigare, utan han tyckte att det var häftigt på något vis att vara den här domaren eller arbitratorn som är... som inte sitter och försöker hitta på en berättelse, utan är objektiv och liksom faller till det förutbestämda och slumptabeller och liksom lotsar, inte lotsar rollpersonerna, utan exponerar rollpersonerna för spelvärlden och sen så får ske vad som sker gör. Liksom. Man försöker inte liksom nödvändigtvis leda in dem på något speciellt spår eller en viss speciell händelseutveckling, utan det uppstår en händelseutveckling eller den uppstår en historia. Den, ja, engelsmännen säger emergent. Jag försökte hitta vad det heter på svenska. Det kanske heter emergent på svenska. Men i alla fall att själva grejen med spelet var inte förutbestämd, utan den uppstår i spelögonblicket.
Mm.
Mm. Och han skrev ju där Origenes som är på väg ut. Han håller på att lägga sista handen vid det. Jag antar att de som vill spela Origenes hemma vid på i sommar kommer att kunna göra det. Om sommaren sträcker sig en bit inåt i alla fall. Inte i början på sommaren. Och det är ju även en äventyrsplats. Men en sån där liten begränsad äventyrsplats är inte en kampanj. Eller kanske inte riktigt lämpad för en kampanj. Kanske lite smått. Så med hans fortfarande varm i kläderna så håller han då på att skriva en sandlåda. Med samma principer och regler. Liksom, med mötestabeller och fasta platser och fraktioner och grejer.
Mm,
på typiskt OSR-manér. Och denna har han då förlagt i Norrlands inland.
Yes.
Det är nutid. Eller ja, när vi spelar nu så är det 1997. Och han bara, ja, ni ska hitta en anledning att befinna er i min sandlåda. I Norrlands inland. Kanske är det roligaste ifall ni inte är själva från platsen utan ni är utbölingar. Och vi har då snackat ihop oss och kommit fram till att vi är kustbor. Så det är en Lulebo, en Pitebo och en Umebo i partyt.
Ja, just det. Det skulle jag kunna identifiera mig med, ja.
Mm. Och den sammanhållande faktorn mellan oss är att vi tillhör samma ganska vida släkt. Och en gammel mostergärd har nyligen gått bort. Och i Norrlands inland så finns då den här gamla släktgården där hon bodde. Och nu är vi där för att möjligen göra lite boupptäckning inför för dödsboets räkning då.
Ja, det låter ju nästan mer som Call of Cthulhu än så länge.
Ja, visst gör det.
Ja, ja.
Visst gör det, låter ju verkligen som så här Call of Cthulhu pitch.
Ja, visst.
Men han spelledade straight som det är OSR. Han har encounter-tabeller. För beroende på var man är någonstans. Om man går till, om man är ute på vägen eller om man åker till närbutiken eller vad man nu gör. Så finns det liksom en countertabell där han spelar liksom helt straight från sitt håll. Som en fucking OSR-sandlåda, megadungeon-grej.
Huh?
Från sitt perspektiv. Ja, medan från vårt spelarperspektiv så att säga så är det... Ja, vi spelar ju egentligen någonting som är ganska nära typ... samberättande, utforskande, sådär. Pilarna är huvudsakligen vända utåt. Några av dem är vända inåt gruppen. Men det är inte där själva mysteriet väntar, så att säga. Vi kommer inte att lösa någonting genom att bråka med varandra, även om två av spelarna gör sitt bästa för att komma i luven på varandra, med varandra på rollspelsplanet. Och det funkar fantastiskt bra.
Mm. Alltså, när jag sitter och håller på med slumptabeller och sånt där så är det lite där man sitter och skapar sitt mikrokosmos. Vem eller vilka eller vad är det som är sannolikt att dyka upp här? Det är ju liksom det man sitter och viktar och väljer in på något vis. Jag är inte alls förvånad liksom, på det sättet. Men det låter ju väldigt skojigt. På något vis så låter det som att det borde vara så här konstigt. Men i praktiken så är det ju, det är en gångbar metod liksom.
Ja, för om vi då tar det traditionella sättet att spelleda, då skulle han ju liksom ha ett äventyr på den här platsen. Ja, de kommer till släktgården och så hittar de en mystisk karta. Och sen så följer de den och så hittar de en drake och sen tar de skatten. Liksom. Men det finns inte här. Utan det är en sandlåda. Vi kan be oss till olika platser och det finns slumptabeller som gör det. Och själva berättelsen kommer att dynamiskt skapas och förvåna honom lika mycket som oss.
Mm.
Han har redan muttrat lite grann över att han fick en encounter som var lite svårförklarlig, utan han var tvungen att liksom snabbt improvisera ihop en anledning till varför den här spelledare personen skulle dyka upp igen så snart inpå.
Ja, men precis. Det är ju liksom, pratade vi inte om det här i avsnittet där vi pratade just om att Mattias hade upptäckt det så här, att jag tycker det här är grejen. Mm. Det här är grejen, att få bli överraskad som spelledare. Att jag behöver inte ha bestämt, utan sen kan jag ju viktat det här som sagt då. Vad jag har stoppat in för någonting.
Mm.
Men sen så, i och med att vi rådfrågar tärningarna, så kommer tärningarna inte säga det jag vill att de ska säga. Om jag tycker någonting. Utan de kommer bara säga någonting. Och sen så får man liksom lösa det.
Mm. Sen så, nu när vi spelar den här kampanjen i Norrlands inland, och han har tagit några sidor ur okult som stöd. Vi har ett gemensamt anteckningspapper i spelargruppen, så att säga. Vi sitter inte för våra egna anteckningar, utan vi har ett stort papper mitt på bordet som alla gör sina anteckningar på. Och det ritas kartor och det skrivs ner personer och det ritas släktträd och grejer.
Coolt. Det blir ju som en artefakt liksom.
Ja, det blir det.
Vad är det mer från okult?
Jo, det är mer från okult är att han spelleder som om han spelade okult. Han pratar långsamt. Han tar konstpauser och sådär. Som okult liksom specifikt instruerade att göra, men prata långsamt.
Okay. För
det ger stämning och ton liksom.
Mm.
Och det är påtagligt liksom vilken atmosfär det bygger. Och det är inte alls så som det brukar vara när vi spelar OSR. Med de här ganska kala beskrivningarna av grottor och monster och sådär. Så det låter för oss på spelarsidan som om han håller på att spelleda liksom någon sorts samberättande eller trallspel. Samtidigt så matar han sina beskrivningar med de här slagen. Tärningarna rullas frekvent mot slumpsadeller på andra sidan spelledarskärmen. Det är klart att man ska ha en spelledarskärm om man spelleder på riktigt. Och jag tycker att det är en sån fantastiskt spännande och lyckad kombination.
Vad roligt. Jag vet precis när jag vill bara ta det på en gång så jag är här med det här att prata och att våga prata långsamt. För det finns ju en anspänning i det. Vanlig OSR brukar vi ofta mata av beskrivningar. Så här ser det ut, så här ser det ut, så här ser det ut. För att man vill ju fort ge bilden av vad rollpersonen ser. Och det är ganska taktiskt liksom.
Mm.
Går vi nu in i upplevelse OSR på något vis, så här är ju en annan sak. Och passar ju jättebra då. På något sätt att göra så här. Ja, det låter häftigt.
Jo, ja, och det leder till spännande. Alltså, han har ju inte gett avkall på det här med liksom tråparna. Liksom. Det ska lotas grejer. Vi gjorde en grid search av den här gården och hittade ett smyckeskrin. Och så bara, oh, coolt, ett smyckeskrin. Här fanns lite guldkedjor och grejer. Det är så bra lot. Och vi tänkte, ja men det här är ju vårt hem, så att vi lämnar dem där, och sen så åkte vi på loppmarknad. När vi kommer tillbaka från loppisen så har det varit inbrott och de är borta. Och det är också den här slumptabellen som har varit framme och nosat med någon händelse där som gjorde att vi blev av med vårt lort för att vi inte bar det med oss.
Oh.
Kuf har ju den här roliga egenskapen att det är knav utrustningslista i det, så man kan bära ett fast antal föremål, så vill man ta upp någonting så måste man förmodligen släppa någonting också ifall man inte har liksom tomt i sitt inventarium. Och det var ju inte någon som tänkte på det liksom. Ska jag börja offra saker? Ska jag bli av med min ficklampa eller mitt förbandspack eller någonting för att kunna ta den här guldskatten? Utan folk bara, den ligger ju i vår bas så att säga.
Mm-hmm.
Nej. Så vi har blivit lurade på vår skatt.
Ja, roligt. Kommer det dyka upp någonstans?
Ja, det tror jag säkert. Kuf har ju en mekanik att mellan, alltså när rollpersonerna går in i downtime, så kan de ju välja att researcha en fråga och slå ett inslag, och ifall de lyckas så får de svaret på sin fråga.
Men just. Mm.
Och jag kan tänka mig att minst en av oss kommer att vilja veta vem som har tagit den där guldkedjorna. Och så att det blir som maten in i nästa expedition ut i sandlådan. Att hitta den här personen som har tagit våra guldskatter, om vi då lyckas lista ut vem det var under nertiden.
Vi provade ju den där downtime-mekanikerna efter spelmötet vi spelade på Gothcon. Och det var ju väldigt speciellt, måste jag säga på något vis. För sammanhang kan vi säga att vi var, en del av oss var ganska illa däran efter att ha varit till Orienes bibliotek. Med all rätt. Och att man då planerar upp vad man tänker göra närmaste månaden. Och sen får vi se hur mycket vi hinner med. Mm. Ledde ju till en ganska realistisk frustration. Måste jag ju säga. För att jag tror att vi hann med en vecka av fyra. Tror jag. För mig var det
rullade. Ja, det stämmer. Mm.
Så att... Ja, det gör också väldigt dynamiskt. Jag ser också framför mig, nu var det ju för sig svårt att dö på sätt och vis. Alltså man tål mycket stryk, men det är hopplöst att komma tillbaka, känns det som. Och det är ju, finns ju en realism i det också. Så att det är ju väldigt mycket organiskt med det som moduleras med tabeller och slumpmekanik och något saker som är ganska liksom, vad ska jag beskriva det som? Det är väldigt systematiskt liksom.
Ja, det finns ju ett system för att stå i vårdkö.
Ja.
I boken, och det är ju ett ganska svenskt koncept sådär. Och det är också modellerat i reglerna, så det är inte någon spelledare som behöver bestämma och hålla på friforma där, utan det är bara att slå på tabellen och se vad som händer.
Ja, det finns någonting fantastiskt det där. Det är hemskt. Hemskt och bitvis träffande liksom. Eller bitvis, det är hemskt och träffande. Det är träffande och därför hemskt på något sätt. Att de ska råka ut för det här. Så att, diskbänken finns gömd bland sidorna.
Jo, på valda delar. Mattias raljerar ju fortfarande till alla som vill höra på om att det inte finns några nackdelar med att knarka enligt Q-reglerna. Man kan ju som få tillfälliga kroppspoäng genom att ta uppåt droger, och man kan få tillfälliga sinnespoäng genom att ta neråt droger. Och det finns inte några liksom dåligheter i det där, utan det är som bara hålla på med sina droger. Men det kanske också är någon sorts observation om desperata människor och deras situation. Ja, men i alla fall. Så jag spelar nu då i en kampanj som från spelledarhållet är en OSR-sandlåda. Och det ska tydligen finnas lite dungeons att upptäcka inuti den här sandlådan också om man letar på rätt ställen.
Ja, kan jag tänka mig.
Från vårt håll så är det som jägarna möter Twin Peaks på något vis. Samberättande, för att vi fick ju bara direktivet, ni ska ha en anledning till att ni är här. Så den här döda mostern och våra släktskap, det är ju någonting som vi har samberättat ihop som spelare. Mm. Men det är också en sån emergent grej. Och det tror jag är den här länken mellan OSR-spelstilen och hippiestilen. Just att saker och ting är emergent, att det liksom berättelsen uppstår i ögonblicket. Till skillnad från till exempel höstdimma-grejerna som jag har kuskat runt på konvent med, där berättelsen är förutbestämd och den som spelas upp för spelarna i portionsbitar. Och det är ju ett helt annat sätt att spela.
Ja, men visst. Det är som att ni är äventyr. Där så här börjar det, så här ska det sluta, och däremellan så kommer ni se de här häftiga grejerna liksom, eller vara med om de här häftiga grejerna. Vilket är, det minns ju från att spela ett Star Wars och spelat höstdimma så i flera år. Jättekul för spelare. Och som jag i alla fall brände ut mig lite grann på.
Mm.
Som spelledare, att det kändes som jobbare. Och tycker man att det häftigaste i världen är att vara en bra entertainer, då är det ju asfränt.
Mm, verkligen. Och det, alltså, det ställer ju också krav på spelledaren att med sin spelledare kunna lotsa och alltså valla den här kattflocken genom äventyret utan att det märks.
Mm, absolut.
Men det är ju en annan utmaning än Mattias då, som på ögonblicket måste lyckas göra vett och sans av dessa slumptabeller som dirigerar honom att göra si och så.
Och dessutom levererar det som att det vore på ett stämningsfullt sätt då,
uppenbarligen. Ja, precis.
Ja, det låter som en riktig utmaning. Eller det låter som en ännu en riktig utmaning på ett annat vis.
Mm. Och ni som då tycker att det här låter coolt, Mattias kommer väl att skriva klart det där sandlådan Norrlands inland, och den kommer också att publiceras, men jag tror han vill spela lite mer i den innan den blir klar, och sen så ska vi verkligen få ut Origenes först.
Jag var nog inte beredd på vad det var för någonting riktigt.
Origenes?
Ja, jag hade någon sorts smalare bild av vad KUF skulle vara för spel liksom, eller vad man gör i någonting som typ tar avstånd från typ kult, och att genomföra den här ritualen och faktiskt ta ett steg till någonting annat var jag inte beredd på. Det var, ja. Ja, tyvärr främst.
Ja, jag har ju kallat det vuxen Narnia.
Ja, några precis. Ögonblick, liksom. Det var ju precis det som var grejen. Det är
portal fantasy, urban fantasy på ett sätt som ett annat stort gnostiskt skräckrollspel inte är, tycker jag. Även om det finns sådana element där också. Men det är inte det som är grejen egentligen där i det andra spelet.
Undrar det kan vara från. Jag vill bara säga det för sig nu när jag nyligen har sett trådar på Facebook där de pratar om portal fantasy. Jag tycker att garderobsvärld är mycket skojigare begrepp.
Efter garderoben i Häxan och Lejonet.
Efter garderoben i Häxan och Lejonet, absolut.
Där barnen kliver in i garderoben och föras till Narnia där de får träffa talande djur och få presenter
av tomten.
Ja.
Minsann, nu har vi spoilat Narnia också, men det tycker jag är rimligt.
Ja, men det har vi gjort åtskilliga gånger tidigare när vi har pratat om detta väldiga julbord i Narnia.
Ah, just.
Har säkert figurerat 2 eller 3 avsnitt.
Ja, men nu har vi pratat om, absolut. Ja, ja, läckert.
Men nu har vi pratat i mer än en timme.
Ja, nu har vi pratat om mer än en timme.
Vi har haft ett ämne.
Ja, jag har haft ett ämne. Och sen om du kapar ordentligt i början här så kanske vi... Det blir ett 50 minuters avsnitt.
Jag kan ju då till Magnus då göra en not om när vi börjar prata om ämnet och skriva i show notes. Att Magnus kan hoppa till.
Ja, men det blir väl strålande.
43 minuter och sådär och lyssna på dagens ämne.
Ja.
Ja.
Ja, nej, men den gamla sloganen som du har i Rosberg nu, trådens rubrik där, att den nu håller sig från ämnet. Den håller än så länge. Vi behöver inte en ny tråd riktigt än.
Nej, det, så är det verkligen. Vi har en Facebook-grupp för de som vill prata nordnordost. Gå med i den. Vi har en Patreon. Tappade hälften av våra mecenater under vårt uppehåll medan jag skrev KUF. Så vi har behov av ett inflöde av sådana.
Ja.
Jag vet inte ifall vi egentligen gör det, för att jag tror inte jag har fått några pengar av Patreon ännu.
Mm-hmm.
Jag tror att de har någon sån här minsta nivå på innan de gör en utbetalning. De har inte nått upp i den än.
Det låter väl ganska rimligt.
Så att jag tror att de håller på att samla det där.
Ja, det kanske var en hunka liksom innan.
Vad mer? KUF är jävligt coolt. Det finns på Lulu och på DriveThruRPG. Kolla nästa Phoenix för att se hur det gick för Cyberm 77 i omröstningen av Sveriges bästa rollspel 2018. Det är något mer forsande som jag borde göra här och nu.
Här och nu? Inte jag kommer på.
Vi hörs igen i juni.
Ja.
Det är så idrott.